Vi är ju nu inne i en period med predikningar där vi följer kyrkoårets texter. Och denna söndagen så är saltartexten hämtad från psalm 147. Och jag tänker att den här psalmen inbjuder på ett sätt oss att vara med i den sjungande revolutionen. Den börjar med ordet halleluja som betyder prisa Gud. Och den talar specifikt om att med vår sång få prisa Gud. Och det här uttrycket, den sjungande revolutionen, det kanske ni känner igen från en specifik historisk revolution. Det blir en liten sån här cliffhanger till slutet av predikan, så kan ni tänka på vart var det den var. Det finns lite ledtrådar där i bilden. Och om man kanske möjligtvis har någon koll på vad jag har tillbringat mina senaste dagar. Men det kommer mot slutet av predikan. Livet innehåller stormar för oss människor. När vi följer Jesus så innebär det att vi också kommer hamna i storm på olika sätt. Både som individer men också som gemenskap. Som Guds folk, både som i en lokal församling men också i den större liksom, delaktigheten som kyrka i världen. Så går vi tillsammans igenom olika perioder som är stormiga eller jobbiga på olika sätt. Och den här psalmen, psalm 147 som vi snart ska läsa, den skrevs efter en sån period för Guds folk. En period som vi pratade om och predikade om ganska mycket i vintras under den predikoserie som vi kallade för återvända. Det handlar om tiden som var efter exilen. Guds folk, de levde i det land som Gud hade tänkt de skulle vara i till en början. Och det var, de levde med Jerusalem som centrum, med templet som centrum. Men de blev allt mer splittrade. De vände sig bort från Gud, mot avgudar. Och till slut så delades ju till och med landet upp i två delar. Så splittrat var det. Och till slut kom ju den stunden när Babylonien växte till en stormakt och intog Jerusalem, rev ner murarna, rev ner templet. Och så följde den period som vi kallar för exilen, när de var borta från sitt hemland. De var vilsna, borta från den plats där de var vana att möta Gud. Men det är också de åren, cirka 70 år, det är också därifrån som vi har några av de mest lästa berättelserna i Gamla testamentet. Berättelsen om den brinnande ugnen, Daniel i lejongropen, berättelsen om drottning Ester. Det är under de här åren som de berättelserna utspelar sig. För de lärde sig under de åren att de var inte skilda från Gud. Gud var alltid trofast. Gud var med dem. Även om omständigheterna runt omkring förändrades så var Gud ändå densamma. Och sen som vi läste i texterna vi predikade i vintras, så fick de återvända till Jerusalem. De fick bygga upp muren runt Jerusalem. De fick bygga upp templet igen. Och någon gång efter det, när det här hade liksom lagt sig och de började återvända hem, då skrevs den här psalmen, psalm 147. Och den ska vi läsa nu. Halleluja, det är gott att sjunga vår Guds lov. Lovsång är skön och ljuvlig. Herren bygger upp Jerusalem och samlar de skingrade Israel. Han ger läkedom åt de förtvivlade. Han helar deras sår. Han bestämmer stjärnornas antal och ger dem deras namn. Vår Herre är stor, hans kraft är väldig, hans vishet är utan gräns. Han stöder de svaga, de gudlösa slår han till marken. Tacka Herren med sång, lovsjung vår Gud till lyra, han som täcker himlen med moln, som skänker regn åt jorden och låter gräset gro på bergen. Han som ger föda åt djuren, åt korpens skrikande ungar. Han gläder sig inte åt stridshästars kraft och soldaternas snabba steg. Nej, Herren älskar de gudfruktiga, de som hoppas på hans nåd. Lova Herren, Jerusalem, Sion, prisa din Gud. Han gör bommarna för dina portar starka och välsignar ditt folk där inne. Han ger fred och välgång åt ditt land och mättar dig med finaste vete. Han sänder sitt bud till jorden. Snabbt löper hans ord. Han låter snö falla som ull. Rimfrost strör han ut som aska. Han kastar ner hagel som smulor. Hans köld får vattnet att frysa. Han sänder sitt ord och isen smälter. Han andas och vattnet strömmar. Han förkunnar sitt ord för Jakob, sina stadgar och lagar för Israel. Så han har inte gjort för andra folk. De känner inte hans lagar. Halleluja. Ja, Herre, kom och gör ditt ord levande för oss. Låt oss få se mer av vem du är. Låt oss få se mer av vilka vi är inför dig. Kom och tala till oss nu, Herre, vi ber. Amen. När jag började min pastorsutbildning 2004, då hade jag precis varit igenom en stormig period i mitt liv. Jag hade varit sjukskriven en liten längre period på grund av en lättare depression och på grund av utmattning. Så jag hade gått igenom en jobbig period i livet när jag började min utbildning. Vi flyttade ner till Jönköping för att jag skulle läsa teologi. Och det första året på min pastorsutbildning så handlade så väldigt mycket av bibelundervisningen. Handlade om Guds storhet. Hur stor Gud är. Om hans makt, om hans kraft. Och jag minns att den undervisningen, den var så otroligt läkande för mig. När jag kom från den här stormen, när jag kom ganska skör in i den tiden, så var just det här att få stanna upp vid att Gud är stor. Det var väldigt, väldigt välgörande för mig utifrån en kris jag hade varit i. Och några år senare så flyttade vi till Linköping. Vi kom ju hit 2006. Och då när jag började här, jag vet inte, en del av er var ju med då, och en del är ju helt nya här. Men då var det lite sådär, det var flera som slutade när jag började. Niklas Holme, för du var pastor, men han slutade, och Claes Newman slutade. Och det var lite sådär, ja, det var en liten utmaning att komma in precis då. Och jag var ju precis ny som pastor, det var en ny tjänst för mig, och jag liksom kom in i det här. Och då hade jag en runda, jag brukade gå i skogen utanför Vikingstad. Det finns ju verkligen inte mycket skog utanför Vikingstad. Det är ju verkligen slätten så. Men det finns en liten, några små dungar här och där som man kan söka upp. Och då hade jag en liten runda, jag brukade gå. Och när den skogsvägen gick upp för en höjd och bara blev en liten smal stig, då kom man upp till några så här riktigt stora klippor eller stenar. Ni vet, så här John Bauer stenar med mossa, runda. Och stigen gick liksom upp, så man kom upp på dem. Man kunde stå där. Och där stod jag väldigt ofta under mitt första och andra år när jag jobbade i Johanneskyrkan. Då gick jag dit och så ställde jag mig på den. Och så sjöng jag en lovsång som är Jesus, du min fasta klippa. Och sen är det refrängen, bergfast grund har jag i mitt liv. Bergfast grund behöver aldrig vackla mer. Bergfast grund som håller hela vägen hem. På klippan bygger jag mitt liv. Vi behöver hela tiden påminna oss om Guds storhet. Om att Gud har makt, att han har kraft. Kanske särskilt mycket i perioder av kris och svårigheter. Vi behöver påminna oss då om vem Gud är och också om vilka vi är. Och det tänker jag att det är lite av det psalmisten gör i den här psalmen. I den här lovsången om Gud så målar han upp vem Gud är och vad Gud gör. Och så säger han lite grann om vilka vi är och vad som är en lämplig respons från oss. Och den här psalmen, den beskriver ju hur Gud håller hela världen i sin hand. Det är han som räknar stjärnorna. Han vet deras namn. Det är han som låter molnen torna upp sig, regnet vattna jorden. Han klär bergen i grönt. Han sänder rimfrost, snö och hagel. Men det är också hans ord som smälter det frusna. Och bara han andas så brusar vatten fram. Och hela den här poetiska beskrivningen av Guds storhet och Guds makt påminner mig väldigt mycket om hur Gud presenterar sig själv för Jobb i boken. Där den här märkliga berättelsen om hur Jobb ju möter storm efter storm i sitt liv. Och så uppenbarar sig Gud för honom. Och så presenterar han sig så här. Här kommer några valda verser från kapitel 38. Vad var du när jag la jordens grund? Låt höra om du vet och kan. Har du någonsin kallat fram morgonen? Har du visat gryningen dess plats när det ska gripa om jordens hörn och skaka bort det onda? Har du varit framme vid havets källor eller vandrat genom det dolda djupen? Har du skådat dödens portar, portarna till det yttersta mörkret? Kan din tanke fatta jordens vidd? Låt höra om du vet allt detta. Har du varit i förråden med snö? Har du sett förråden med hagel? Vem öppnar rännor för störtregnet och bestämmer åskvädrets bana och låter det regna över folktomt land, över öken där ingen människa bor, så att ödetrakten mättas med vatten och gräset spirar ur den torra marken? Har regnet någon far? Vem avlar daggens droppar? Ur vilket sköte kommer isen? Vem föder himlens rimfrost? Vattnet döljs av stenhårt täcke, djupets yta stelnar. Kan du knyta samman sju stjärnorna eller lossa Orions bälte? Låter du aftonstjärnan gå upp i rätt tid? Leder du stora björn och hennes ungar? Förstår du himlens lagar? Får du dess ordning att gälla på jorden? En poetisk skildring av hur Gud håller hela världen i sin hand. Och inför den här beskrivningen så blir Jobs reaktion så här. Jag är så liten. Vad kan jag svara dig? Jag är så liten. Inför den här storheten så är det en väldigt naturlig reaktion. Som det står i psalm 8. När jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäster där, vad är då en människa att du tänker på henne? En dödlig, att du tar dig an honom. Inför Guds storhet, inför Guds väldighet, så är det naturligt att vi människor känner bävan. Ungefär kanske som inför ett riktigt kraftigt åskväder. Jag kommer att tänka på när jag förbereder här. Sommaren 1994, då gifte vi oss, jag och min man. Och då hade vi sån tur, för då flyttade vi in i en liten tvåa i Jo. Och då hade man precis rivit huset bakom vårt hus, vilket gjorde att vi fick en helt fantastisk utsikt över Vättern tills de byggde upp ett nytt hus. Men en sommar så njöt vi av den här sjöutsikten. Och vi hade en 11 meter lång balkong. Den löpte från liksom, längs hela vår lilla lägenhet. Och sommar 94 var väldigt varm. Den var riktigt så här värmebölja och det blev riktigt kraftiga åskväder. Och då minns jag en natt när vi satt med våra täcken om oss i våra korgstolar ute på den här långa balkongen och så tittade vi ut över Vättern. Och där var det så här mörkt, mörkt blått. Så man såg inte var vattnet slutade och himlen började. Det var riktigt så här, bara som en mörkblå vägg. Och sen åskade det och blixten slog ner i Vättern. Och vi satt där med våra varma täcken och tittade fascinerat på det här och kunde känna en sån lite bävan inför det. Det gick liksom inte att vara oberörd inför kraften i det här åskvädret som utspelade sig, den här mullret och blixten, och det var lite så här att man tappade andan lite. Men samtidigt så satt vi trygga där vi satt. Vi var inte rädda, utan vi var trygga på vår plats. Och kanske är det den känslan som salmen beskriver där det står: Herren älskar de gudfruktiga, de som hoppas på hans nåd. Det där att både frukta men också sätta hela sitt hopp till hans nåd. Att både känna förundran och bävan men samtidigt göra det utifrån en helt trygg plats. Nu vet jag att den här bilden kanske inte funkar för alla, för en del är bara jätterädda för oska och känner bara, jag kan inte alls relatera till att känna sig trygg när man tittar på det där. Jag kan förstå det, det kan vara så. Men om vi använder den här bilden lite till i alla fall, så kan man tänka att så där kan det också vara, att ibland kanske man bara känner rädsla för Gud. När man hör liksom om hans storhet och hans kraft, och när man anar det i naturen eller plötsligt, så kanske man bara blir rädd. Hur kan man samtidigt hitta den där trygga platsen inför Guds storhet? Hur kan man hitta den där trygga förvissningen att man får hoppas på hans nåd? Kanske kan man hitta den här i den här salmen. Det kanske finns ord som hjälper oss att se den där trygga platsen inför Gud. Jag tror det är så. För parallellt med Guds storhet så beskrivs också Guds ömhet i den här salmen. Det står att det är han som bygger upp Jerusalem. Det är han som samlar de som är skingrade. Det står att han ger läkedom åt de förtvivlade. Han helar deras sår. Det står att det är han som stöder den svage. En ömsint Gud som visserligen räknar alla stjärnor, men som samtidigt räknar håren på ditt huvud. I Matteus 10 säger Jesus, säljs inte två sparvar för en kopparslant, men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det, och på er är till och med hårstråna räknade. Gud är stor och mäktig, men han är också den som känner dig allra bäst, som känner dig bättre än du själv gör. Han är därför den som kan ge rätt läkedom åt ditt förtvivlade hjärta. Han kan läka dina sår, vad som än har orsakat dem. Han har makt, men han är också nära. Och då finns det ingen bättre att vända sig till än den guden som känner dig, som är nära dig, till din pappa Gud. Det här har jag fått erfara så många gånger i mitt liv. Hur Gud har kommit med tröst och uppmuntran just i rätt tid, på rätt sätt. Det hände senast nu i fredags. Jag har varit i Riga på en konferens om att plantera nya församlingar. Jättespännande, jätteintressant. Tillsammans med de baltiska och nordiska länderna så var vi några som träffades och funderade på det här med församlingsplantering. Och då hälsade jag på en kvinna som jag bara visste hennes namn förut. Och hon visste inte jättemycket om mig heller. Vi hade aldrig träffat varandra förut. Och när vi står där mitt i konferenssålet så plötsligt börjar hon tala uppmuntrande ord rakt in i mitt hjärta. Hon tog hjälp av ett par olika bibelberättelser och drog paralleller med dem till mitt liv. Och så satte hon fingret precis på det som jag oroar mig för. Och så kom hon med uppmuntran och tröst rakt in i mitt liv. Uppmuntran och tröst från en Gud som känner mig genom en kvinna som inte känner mig, men rakt in i mitt liv. Det finns ju ingen bättre att följa eller att gå till. Han som har makt och som samtidigt känner mig så väl. I salmen så står det också så här. Han gör bommarna för dina portar starka och välsignar ditt folk där inne. Han ger fred och välgång åt ditt land och mättar dig med finaste vet. Vi har pratat lite i vinter här om murar och portar. Och vi kunde konstatera då, eftersom vi hade texter som handlar om att bygga upp Jerusalems murar, att ibland signalerar murar för oss kanske något spontant negativt. Vi tänker på att stänga ut eller att skilja åt på ett negativt sätt. Alla måste få vara med. Det är så. Men här så är detta någonting positivt. Att få vara i Guds beskydd. Och jag tror att det är så att när vi går igenom svårigheter i våra liv så är vi extra stort behov av Guds beskydd. Jag tror det här är väldigt viktigt, att få finnas innanför Guds murar, att han gör bommarna starka, för vi är extra utsatta för andra angrepp när vi är i ett sårbart läge. Vår fiende hoppas på att vi då ska fyllas av bitterhet, vrede, förakt, självförakt. Att krisen vi går igenom ska deformera våra hjärtan. Men Gud vill ta oss till den där trygga platsen innanför hans murar. Och vad vill han göra där? Han vill komma med sin fred. Han vill komma med sin frid in i våra liv. Han vill mätta oss med det finaste vete. Och nu är det inte så att vi ska bygga en helt egen liten mur och bara sitta ensamma där. Utan till ditt folk, säger han. Vi behöver få finnas tillsammans där. Vi behöver få dela livet med andra bröder och systrar. För att den här läkedomen ska komma till oss. För att hans fred och hans frid ska komma in i våra hjärtan. Men han vill också beskydda oss från allt det onda. Man skulle annars kunna tänka sig att Gud egentligen vill att vi ska vara starka. Om han har så mycket makt så kanske han egentligen tänker att vi borde vara starka. Liksom uppmuntra styrka och kraft hos dem som följer honom. Men den här salmen tar upp specifikt den grejen. Och säger ju så här. Gud, att Gud inte gläder sig åt stridshästars kraft och soldaternas snabba steg, utan älskar den som i Guds fruktan sätter sitt hopp till honom. Det är väldigt lätt att vi tänker att i en kris då gäller det att vara stark. I svårigheter då ska man gå igenom det, man ska vara stark. Och vi premierar att det är en väldigt stark person. Att det är någon som använder sin kraft på olika sätt. Det är inte det som imponerar på Gud. Det som är vanligtvis imponerar på oss människor imponerar inte på honom. Nej, det han älskar, det är människor som sätter sitt hopp till honom. Som bävar inför hans storhet, men som sätter sitt hopp till hans nåd. Som ser hans makt och storhet, men som är trygg i hans omsorg och hans kärlek. Den här salmen talar mest om vad Gud gör, inte så mycket om vad vi ska göra. Men när den talar om vad vi ska göra, så säger den att vi uppmanar oss till att tacka och lova och prisa Gud. Halleluja, som betyder prisa Gud. Det både börjar och avslutar den här salmen. Och att lovsjunga och tacka, det är ett väldigt bra botemedel mot bitterhet och vrede. Ett hjärta som mitt i stormen är fyllt av tacksamhet och tillbedjan formas efter Guds hjärta och motar bort det som vill deformera och förstöra. Och att leva i tillbedjan, det handlar om hela livet. Det handlar om att hela livet leva vänd mot Gud i tacksamhet, i tillbedjan. Det är en livsinställning. Men den här psalmen tar också upp en specifik del av tillbedjan. Att tillbe genom lovsång. Den talar om att sjunga till Guds ära. Och jag tänker att här i Johanneskyrkan så är ju just det en viktig del av vår vandring med Jesus tillsammans, att vi sjunger tillsammans till hans ära. För det vi sjunger, det formar sen hur vi tänker när vi inte sjunger. Vår lovsång hjälper oss att leva i tillbedjan alla dagar. Och nu då kommer vi till den sjungande revolutionen. När jag var i Riga så hade vi några timmar ledigt på lördag eftermiddag innan vi skulle åka hem. Och då passade några av oss på att gå på museum. Jag älskar att gå på museum. Och nu gick vi på ockupationsmuseet. Och det vanliga var stängt. Vi fick gå till ett lite mindre utställning så där, men det var väldigt intressant. Och det handlar om Lettlands historia. Riga ligger i Lettland, om det är någon som inte hade koll på det. Och Lettland blev en självständig stat 1918. Men redan 1939 så gör Hitler och Stalin en deal om att det här ska tillfalla Ryssland. Och de drar liksom en gräns och de baltiska staterna ska tillhöra Ryssland. Men sen går det bara några år så bryter Hitler den dealen och så börjar han anfalla. Så efter ett tag så är det istället tyskt. Och sen när andra världskriget går mot sitt slut så blir det igen Ryssland och sen Sovjetunionen som hela de baltiska länderna blir en del av. En väldigt, väldigt mörk period för det här landet och den här regionen. En smärtsam och fruktansvärd historia på så många sätt. Men så i mitten av 80-talet och i början av 90-talet så startade en befrielsekamp i flera av de här länderna på östsidan, också i de baltiska staterna. Och den kallades för den sjungande revolutionen. För eftersom man hade ett jättestort demonstrationsmöte i Tallinn, utanför Tallinn, där man sjöng tillsammans. Och sen så bildade man en mänsklig kedja från Tallinn till Riga och vidare till Vilnius. 2 miljoner människor stod hand i hand i en obruten mänsklig kedja som var 60 mil lång för att uttrycka sin längtan efter befrielse, längtan efter frihet. Barn, vuxna, äldre stod tillsammans och demonstrerade på det här sättet. Vi vill ha frihet. En fredlig demonstration. 2 miljoner människor, 60 mil i en obruten kedja. Och de fick ju så småningom sin frihet med väldigt, väldigt få dödsoffer i det här. Det blev några väpnade stridigheter när de liksom fick, när Sovjet fick släppa undan det här. Men i stort så var det här en fredlig revolution, den sjungande revolutionen. Och nu ordnar man så här sångfestivaler till minne av det här, på årsdagen av detta. Och jag tänker att den här salmen, den uppmanar oss till att delta i en sjungande revolution. Vi uppmanas till att tillsammans sjunga, prisa, lova Gud för att uttrycka vår längtan efter att hans rike, hans frihet ska få nå ännu fler. Att hans rike ska få bryta fram där vi står, i vår familj, bland våra grannar, i vår klass, på vår arbetsplats, i Linköping, så vill vi stå tillsammans och ära och prisa Gud för att hans rike ska bryta fram. I en fredlig demonstration så vill vi ära Gud, den sjungande revolutionen. Så vi uppmanas att tillsammans få förundras över Guds storhet och makt, tillbe honom, förtrösta på honom, ständigt hoppas på honom. Ja, Herre, tack för att du är så stor och så god och den som känner oss allra bäst. Tack för att du som räknar alla stjärnor, du räknar också våra hårstrån. Och tack för att vi får vända oss till dig och du är den som allra bäst kan ge oss tröst till våra förtvivlade hjärtan. Som kan läka våra sår, som kan ge oss hopp i en trasig värld. Tack att vi får tillsammans med hela Guds folk på den här jorden ära ditt underbara namn. För att du är den som är värd all vår lovsång, all vår tillbedjan. Jag tackar dig för det. Kom och forma våra hjärtan efter ditt hjärta. Låt oss inte bli deformerade av ondskan i den här världen. Utan rena oss, hela oss. Låt oss formas efter ditt hjärta, Herre. Gud, vi ber.